Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Johan Isaksson. Du är daytrader, investerare och en i duon Börspodden. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vad säger du om den här presentationen?
Ja, den stämmer ju, absolut.
Den stämmer.
Ja.
Men daytrader, vad säger du om det?
Alltså jag brukar inte kalla mig det, för att jag tycker att det låter lite... Ja, men det är något skämmigt med att gå runt och säga att man är daytrader. Så jag har svårt för det.
Varför?
Jag vet inte. Jag har svårt för det bara. Nej, men jag säger mer att jag håller på med börsen.
Börsen? Mm. Men till vem säger du? Om du träffar nya människor så säger du det. Jag håller på med börsen.
Ja, men då kanske jag börjar med att säga att jag håller på med ekonomi. Och hoppas att man inte behöver säga något mer.
Uh-huh.
Ja, för sen om man så kommer det fram att man är daytrader och sen dessutom då så har man en podd. Det på något sätt blir lite väl mycket. Jag har svårt att stå för det på något sätt.
Mm, okej. Okay. Mm. Men hur länge har du varit daytrader?
Jag slutade min anställning på Remium 2009.
Det är ju länge, 11 år.
Mm.
Och sen så har ni haft Börspodden som du har tillsammans med John Skogman. Den har ni haft i 7 år nästan exakt.
Ja.
Ja. Liksom, vad har den gjort med dig att ni har den podden? Den är väldigt stor. Den är ju är den största finanspodden i Sverige.
Ja, det tror jag i alla fall det.
Ja.
Men ja, vi var först och vi är väl fortfarande störst.
Mm. Vad har den gjort med dig att ni har haft den?
Ja, men jag tycker dels att det är som liksom egen daytrader eller investerare eller vad man ska kalla det, så har man ju en ganska flytande vardag. Inte så mycket att hänga upp den på och... På det sättet tycker jag det är väldigt bra med podden, för att då har man varje vecka fått bli tvungen att på något sätt samla ihop sina tankar och liksom gå igenom saker. Och, så att det har varit någonting för mig i alla fall att hänga upp vardagen på ett bra sätt, tycker jag.
Och sen, du blir också ifrågasatt där kan man ju säga.
Alltså, ja, absolut.
Och också på Twitter kan du bli ifrågasatt.
Ja,
och,
ja.
Så. Ja.
Och sen plus att vi har ju fått träffa jättemycket spännande människor. Mm. Och rest runt liksom hela jordklotet och har gjort massa grejer, så att det har varit superkul.
Men är det lika kul hela tiden skulle du säga, eller varje vecka? Och det är ändå något så här cykliskt att...
Nej, men så är det ju såklart att man kan inte tycka att allting är liksom superkul hela tiden. Men då kan man liksom, då brukar jag tänka på folk som liksom varje morgon måste gå upp till sina jobb som egentligen inte vill ha alls. Och om man jämför med det så är det ju såklart, kan man ju inte sitta och klaga på att det är jobbigt att göra ett poddavsnitt i veckan på 30-40 minuter med en av sina bästa kompisar. Så att, nej, det är inte jobbigt.
För det är du gör ganska mycket där som är runt praktiska, va?
Ja, alltså John, han går ju själv runt på kontoret och säger att han är som en humla. Att ingen riktigt kan förstå hur han kan flyga, men att han gör ändå. Och det är faktiskt sant att han går runt och... Men det är ju lite så. Han är ju väldigt bra på vissa grejer och mindre bra på andra. Han är ju inte den som är administrativt lagd. Till exempel. Så att jag sköter ju mycket sådana grejer och håller ihop trådar på något sätt så att man knyter ihop säcken.
Och du klipper också. Så jag tänker, du är också en gatekeeper i vad ni ska släppa igenom och inte släppa igenom.
Ja, det är.
Är det någon gång som ni är oense? Det kan ju vara ganska hårda tag ibland. Liksom, ja. Det kan vara lite hårda svordomar kan förekomma. Nej, men det kan ju vara hårda ord och sådär också. Finns det någonstans där du bara, nej men det här kör vi inte på och den inte kommer överens? Eller är du liberal?
Nej, jag friar ju på något sätt hellre än fäller. Men det är klart att det har ju kanske halkat eller slunkit igenom en del grejer som framförallt John sagt ibland som man kanske kunde fundera på. Men samtidigt så är det ju en... Liksom, poddar ska ju på något sätt vara lite så här punkiga och källar liksom lokal. Och, jag vet inte, jag tycker att det hör till också att man tänjer lite grann på gränserna. Och så, liksom, så extrema grejer säger vi inte. Så att jag tycker att det är någon fara direkt.
Om man ska ta så här er två, liksom, så är ju han syns ju så himla mycket mer än vad du gör. Jag har verkligen tänkt på det, att han är ute och liksom pratar lite hejvilt och sådär i olika... Du gör inte det så mycket. Hur kommer det sig?
Men jag tror han, John gillar ju det mycket mer än vad jag gör.
Är det så?
Ja, och han gillar verkligen det.
Men inte du?
Nej, nej. Ja, alltså jag tycker det räcker ganska bra. Jag pratar ju ändå en gång i veckan i podden. Det är ju...
Det är mycket.
Ja, för de flesta skulle det vara tillräckligt. jag känner att det är... Jag har inte så mycket mer att komma med.
Ja, du känner dig så här tömd liksom.
Ja.
När jag frågade dig ifall du ville komma hit så tänkte jag bara, han kommer säga nej till det. Och då tänkte jag, men jag föreslår något som liksom går över att du skulle vara här i studion. Och då sa jag till exempel, ja, men vad säger som att jag kommer att hälsa på dig i Marbella, där jag vet att du håller till. För att ni också har pratat om det i podden. Och så tänkte jag, det kommer att säga nej till, och då kommer vi ändå, liksom i slutändan kommer vi ändå landa här, liksom. Mm. Men du sa ju typ så här, ja men kom här om, ja jag ska dit så här om någon vecka, du kan komma dit och hälsa på. Och sen så fick jag inte ihop det. Men tror du annars att det hade gått om man hade typ kört, om man hade tagit en podd, du som har kört podd liksom länge. Om vi hade tagit en podd och så liksom kör man så här flera språk så hade man så här kunnat skala upp på flera marknader. Tror du att det hade gått?
Jag tror Filip och Fredrik körde ju sin podd på engelska ett tag. Det var väl ingen hit.
Wasn't that nice?
Ja, det är där jag känner direkt att det där... Jag tror, tyvärr är det ju så att vi är stora på en väldigt liten marknad på något sätt. Vi har ju pratat om det ibland, jag och John. Att det är vi lite bittra för. Hade det varit USA så hade vi liksom tjänat hundratals miljoner på podden, men nu är det Sverige.
Men du, jag tänker på det ganska ofta, för vad det gäller just marknader och så tänker jag jätteofta på något som du har sagt för länge sedan, och det känns som att du säger det upprepade gånger. Och det är det här med, liksom, om man har en stor potentiell marknad, du är trött på att man säger, om man tar så här 1% av 1 miljard kineser till exempel. Mm. Och det här är ju ett argument som kommer väldigt ofta i bolag. Man pekar på en potentiell marknad, inte minst vad det gäller life science-bolag till exempel. Vad är det som är så ihåligt med det argumentet?
Nej, men det är ju ett väldigt lockande argument. För lyckas man då bara fånga en pytteliten del av den här enorma potentiella marknaden så blir det succé. Och då tänker man ju, kanske som investerare, att hur svårt kan det vara att göra? Men om det är en så enorm marknad så finns det ju antagligen också en enorm konkurrens. Och i många branscher idag så är det ju oftast marknadsledaren som liksom tar hem den absolut största delen av kakan. Och det man heller kanske inte tänker på, att i många fall så räcker det inte att ha en produkt som är lite bättre eller kanske till och med ganska mycket bättre än den som är marknadsledande idag. För att det krävs så mycket för att få folk att byta, ändra mönster och testa en ny tjänst. Så att det är väldigt lätt att lura sig själv på det sättet.
Mm. För det känns också som att du är liksom ingen som tycker om så här fas 1, fas 2, kanske fas 3 kanske, bolag. Det är inte din grej.
Nej, verkligen inte.
Har du bränt dig?
Ja, det har jag absolut. Nej, men i biotech så är det ju oftast att man pratar om såna här grejer, och där missar man också ytterligare en grej, att det är ju faktiskt så att det är ganska svårt att få fram en produkt som blir godkänd till slut. Men jag har bränt mig där. Och,
vilket bolag?
Det är ett bolag som heter BioInvent. Det finns ju fortfarande noterat på börsen.
Vad hände?
Ja, men, så jag har alltid från början haft, även innan jag gick in i BioInvent, så har jag vetat om att man ska inte, jag läste Peter Lynch tidigt liksom när jag började med aktier, och man ska inte gå in i bolag som inte tjänar pengar och förhoppningsbolag och så vidare. Så att jag visste ju det. Jag hade ju det i bakhuvudet på något sätt. Men sen av en eller annan anledning så halkade jag in på BioInvent genom en kompis som var storägare kan man säga. Och började liksom öppna upp mig kan man säga. ta åt mig av, liksom, lyssna och liksom försöka förstå. Och då blir man ju väldigt lätt insugen i den typen av bolag.
Hänförd liksom.
Ja. Mm. Och BMW var på den tiden, liksom, första halvan av 2000-talet kanske, Sveriges liksom mest lovande biotechbolag. Och hade väl fyra liksom projekt på gång som var alla väldigt spännande. Och de hade avtal med stora amerikanska biotechbolag och allting såg jättebra ut. Och jag kommer ihåg att det här var under våren. Då anordnade de sin första kapitalmarknadsdag någonsin. Och så visste man att det skulle komma resultat sen, någon månad senare. Och då tänkte man ju såklart att de kommer ju inte anordna en kapitalmarknadsdag om de inte har sett någonting här redan innan. Så att man tolkar ju allting också väldigt positivt när man väl har köpt in på caset.
Ja, men ni är inne i en tunnel.
Ja. Och både jag och John och några andra kompisar var på den här kapitalmarknadsdagen. Och under lunchpausen kom jag ihåg att då hamnade jag och blev en äldre herre. Och så började vi snacka lite grann. Och det visade sig att han hade jobbat på Astra i det teamet som tog fram Losec. Som ju är liksom den största succén som svensk läkemedelsindustri någonsin har fått fram. Och det var ju lite så här, ja, häftigt. Och så började han säga att ja, men det här är ju det bästa jag sett någonsin, liksom, det som BioInvent har. Och då blir man ju bara ännu mer så här, ja, det här kan ju inte gå fel. Och sen ja, men kanske en månad senare så havererar två av deras fyra projekt. Samma morgon gick de ut med det. Och aktien kanske gick ner 60% eller någonting. Och så ytterligare en månad senare så havererar det tredje. Och ja, alla pengar borta i princip. 90% mer.
Vad gör du då? Eller vad gjorde du då?
Ja, men, vad ska man göra? Det är ju så det är bara. Man får ju acceptera det, men det är ju surt.
Ja, men slår det du knytnäven i någon? Liksom, har du så här förstört... Förstör du något? Någon?
Nej, jag har nog aldrig riktigt så... Man blir mer arg i början på något sätt av sin karriär.
Mm.
Men det kanske har med ålder att göra också, men... Gjort det, gjort det. Det är svårt att ändra på.
Men finns det något bolag ändå, liksom nu, fas 1, 2 och sådär, som du har gått in i?
Alltså, nej, men det kommer aldrig mer hända. Jag kommer aldrig?
Nej.
Och jag brukar säga att jag ser det istället som att jag har liksom lagt, då har jag lagt en rejäl slant i liksom forskningsbidrag istället. Så att det får bli någon slags välgörenhet, så där, BioInvent-historien. Men jag kommer aldrig någonsin gå in i något sånt bolag.
Är det lätt att låta bli?
Ja, det är jättelätt.
Ja, är det det?
Ja. Men nu tror jag att allt är liksom scams och skit. Så att jag lockas ju inte det minsta av sådana här bolag.
Inte?
Nej.
För de kan ju, alltså jag menar uppsidan, det är ju det alla... Ja. Det är ju därför liksom...
Nej, men så är det ju. Men det är ju å andra sidan väldigt, väldigt få som verkligen har fått den här uppsidan.
Mm.
Så det är ingenting för mig. Det finns ju så mycket annat på börsen att titta på. Så att jag känner inte att jag behöver ha den där kryddan.
Vilket är börsens bästa bolag om man räknar bort värdering?
Här skulle nog kanske många kraxa om något så här dataspelsbolag eller Evolution eller någonting. Men jag skulle nog ändå säga att det är Hexagon. För det som Ola Rolén har gjort med Hexagon under... Jag tycker att det krävs en ganska lång historik för att kunna kalla sig börsens bästa bolag. Och det han har gjort under drygt 25 år är ju... Det är liksom världsklass, den avkastningen man har fått om man har hängt med honom.
Mm. Han har ju ändå varit en omstridd vd. Det har ju varit så här inside här med hans egna investmentbolag vad det nu var för ett par år sedan. Men det klarar han sig ur.
Ja, precis. Han blev ju frikänd där och liksom friad från alla anklagelser. Och ja, det är väl en liten parentes i liksom hans historia. Men jag tycker ändå att jag kan tycka att han får lite för lite cred ändå.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
När du sitter och trader, kan man säga så här, hur många affärer gör du om dagen? Har du någon koll på det?
Nej, men jag tror inte, det är lite därför också jag inte gillar det här man går runt och kallar sig för daytrader, för att jag handlar inte så mycket aktier. Det är liksom, jag behöver inte handla en, det kan ju gå flera dagar utan att jag handlar någonting egentligen.
Kan du?
Ja, absolut.
Week trader.
Men det har också att göra lite med hur marknaden har förändrats under de här 10 åren som man har hållit på med det. Hela strukturen och dynamiken på marknaden är ju mycket annorlunda.
Ja, vad är den stora skillnaden mot när du började då för 11 år sedan och nu skulle du säga? Och vad är daytrader?
Ja, men det är väl lite som samhället är stort, att det har skett en jättestor teknologisk utveckling. När man började så fanns det ju inga börsrobotar och algoritmer som liksom handlade, utan ja, då var det människor. Och sen så har ju också börsen skruvat lite på sina spelregler så att tick-sizen är mindre. Och det finns massa förändringar. Och det där har ju gjort att inom vissa områden så går det inte att konkurrera med robotarna. De här liksom snabbhet eller många av de strategierna man kanske använde i början eller för 10 år sedan, de funkar inte längre.
Om man lyssnar på er återkommande, då så är det ju ofta så här att det här är något som ni ofta tar upp, liksom att den här orättvisan på något sätt som finns på börsen. Är det något liksom, ska ni ibland tänka, ja men lägg ner, det är orättvist. Alltså det är lite, ja, men, orättvist.
Det blir kanske lite, när vi pratar om det i podden så kan vi ju vinkla det lite grann. Det är inte så att vi går runt och är bittra och arga på liksom robotarna och liksom knyter näven och liksom hoppas för att det ska vara som det var förr, utan det där får man ju liksom, det gäller ju allt. Ja. Man får ju bara acceptera det och liksom hänga med, annars kan man ju lägga av bara. Mm. Så är det ju. Mm. Det jag kan fortfarande ibland störa mig på är ju att spelreglerna kanske inte riktigt är liksom samma för alla. Att ändå de förändringar som börsen har gjort, det är svårt att liksom inte tycka att de gynnar deras största kunder som är de här firmorna. För att det är liksom ingen som är glad över att man kan handla liksom Volvo i 1-öringar i spreaden. Det blir liksom inte enklare för någon att köpa in en post, utan de enda som det förbättrar för är de här datahandlarna som är extremt, extremt snabba och kan liksom frontrunna och allt vad de gör.
Vad kan det få för konsekvenser på sikt?
Nej, men det är väl dels en förtroendefråga för kapitalmarknaden i stort. Så här. Det är ju som man kan se det som någon slags skatt på aktiehandel. För de här är inne och tar, liksom, det är i varje enskild transaktion är det inte så mycket. Men om det blir någon krona där och 10 kronor här, och så gör man det i alla aktier över hela världen samtidigt, så blir det väldigt mycket pengar. Och, ja, det är svårt att se varför det ska behöva vara så. Så att det kan ju driva handel till andra handelsplatser och jag vet inte. Jag tycker inte att det är särskilt positiv utveckling. Men,
om du tänker så, finns det något liksom, det här borde faktiskt göras, det här borde regleras. Har du liksom någon tanke typ, det här borde man...
Nej, egentligen inte. Alltså jag kan tycka bara att man, det borde vara mer på lika villkor. Men nu, jag snackar ju, jag har ju någon slags bias också, såklart. Mm. Och det är inte så att jag går runt och tänker på det här varje dag. Jag brinner inte för den här frågan.
Nej.
Möjligtvis det här med att man också är väldigt tuff med sådana här så kallade enpetare mot privatpersoner. Och
alltså övervakningen helt enkelt.
Ja, och dömer ut enorma böter för helt orimligt höga böter. Och samtidigt så ser man ju ändå att de här datorerna också ofta handlar med en aktie eller liksom gör. Men, ja.
Ja, och det som har varit en kritik är att de åker aldrig dit för någonting. Medan privatpersoner gör det, fast handlingen är samma.
Ja, men ungefär.
Ja. Mm. Inför att du skulle komma hit så skickade jag en mejl så sa jag så här, jag tycker ofta att du pratar väldigt mycket om spelbolag och det landar ofta i Kambi så här. Och då har inte jag lyssnat på ert senaste avsnitt, det var för 2 veckor sedan då. Och då var det precis så. Du pratar väldigt mycket så här, ja men här är spelbolag och så mynnar det ut typ i Kambi. Och då tänker jag bara, men har du lite så här spelbolagssjukan eller?
Ja, jag vet inte vad den sjukan innebär, men det där kommer nog egentligen från att jag följde de här bolagen när jag jobbade som analytiker. Och jag har liksom, de här bolagen började poppa fram under mitten av 2000-talet och kom in på börsen. Så att jag har följt sektorn sedan den på något sätt föddes, i alla fall på börsen.
Och
så
som att, har liksom förgrenat sig kan man ju säga, knoppats
ja,
av.
Absolut. Så att det gör väl att det är en sektor som jag känner mig ganska bekväm att prata om. Och sen att det var mycket snack här för några veckor sedan var nog att då hade de här bolagen precis kommit med sina Q3-rapporter. Så då gick vi igenom.
Och vilka bolag pratar vi om då? Vi pratar om
även operatörerna Kindred, Leo Vegas, Betsson och
Evolution.
Och Kambi pratar. Ja, Evolution.
Ja. Vilka utav dem har du tjänat mest pengar på?
Nej, men det är väl kanske Kambi och NetEnt. Det är ju liksom leverantörer inom sektorn av mjukvara kan man säga.
Hur mycket har du tjänat på Kambi då?
Det vet jag inte riktigt. Det är svårt att säga, men
6 miljoner? Det var
Nej, jag vet inte.
Där någonstans.
Nej, jag kan inte svara på det. Jag vet inte. Mm. Men den har jag ägt ganska i många år. Så att, det är ändå ett bolag som jag har liksom, i min långsiktiga portfölj.
Vad har du mer i din långsiktiga portfölj?
Nej, men just nu så har jag har sålt av ganska mycket aktier sista tiden här. Och jag har ändå, alltså det är många som liksom, jag har en historik av att varit kanske lite för negativ till börsen, om man säger så, under många år.
Ja.
Och det har varit ett enormt misstag, så att jag har ändå på något sätt försökt rätta till det och tvingat mig själv att vara lång under nu de sista åren. Men ibland så får jag ändå sån här, nu känner jag ändå att det har gått väldigt, väldigt bra i år. Och jag har ändå ganska lite aktier nu.
Har du det? Mm. Ja, men om vi tar din långsiktiga portfölj, vad har du där?
Ja, men förutom Kambi är väl det största liksom, enskilda aktieinnehavet.
Ganska dyr väl?
Ja. Sen har jag väl slattar i mindre bolag som jag inte antingen är på väg ur eller inte kanske tycker platsar riktigt i portföljen.
När du säljer av, det är inte så att du sätter in de här pengarna på bankkonto, vad har du gjort istället då?
Nej, men de har jag inte gjort någonting för tillfället. De väntar ju på lite bättre lägen.
Ja, men de står där uppe så här på Avanza. Du har så här mycket att investera. Ja, du har bara plockat hem dem.
Ja.
Ja. Är du rikare eller fattigare än före corona?
Nej, men då är jag rikare.
Du är rikare? Mm. Hur mycket rikare?
Nej, men i år har varit ett jättebra år för mig. Jag har ju haft supertur, så att jag är glad.
Men för jag kan tänka mig, om man är daytrader, man kan ju liksom så här bara, det finns ju någon liksom känsla av cynism ändå, eller när man håller på och daytrader så här fram och tillbaks, eller weektrader eller halvårstrader som du kanske är på väg mot nu, jag vet inte.
Mm-hmm. Ja.
Men en sak som jag faktiskt tänkte på lite grann när det här raset kom i våras, då tänkte jag på de som har byggt upp liksom egna portföljer. Jag tänkte på massa människor också och intervjuade massa här i podden med. Men för en sak som jag tänkte på var ju att varje slant där är ju ändå en tanke. Det finns ju ändå en tanke bakom varje peng kan man ju säga. Vad tänkte du när det kom de här börsfallen? Hur var läget?
Ja, dels så kände jag, för då hade jag...
Du hade tvingat dig själv.
Ja, precis. Så jag var nästan i princip fullinvesterad. Och hade köpt massor, framförallt inom spelsektorn, för att den den hade åkt på väldigt hårt och var väldigt lågt värderad när vi kom in i 2020. Vi hade liksom den här spelregleringen i Sverige som hade blev mycket värre än vad alla hade trott. Och många, och samtidigt har man den här ESG-trenden där massa utflöden från fonder, så att hela den här sektorn var väldigt billig. Så att jag liksom hade bettat på att 2020 blir året som vi får en liten förbättring där. Och sen så blev det ju på något sätt i början av den här krisen att de här bolagen, trots att de är coronavinnare, och det kunde man ju ändå ganska snabbt liksom tänka sig att de skulle bli också, så åkte de ju på väldigt, väldigt hårt. Kambi gick ju liksom, som jag hade mest, det gick väl från kanske 160-180 ner till 60 kronor som lägst.
Och att de skulle vara coronavinnare, det var för man skulle sitta hemma, man skulle spela
med. Ungefär så. Sen är det klart att just Kambi som är beroende av att spela sport, man förstår ju att det kanske inte var optimalt läge.
Nej.
Så att det där var ju lite sådär bittert att okej, nu har jag köpt massa aktier trots att jag egentligen är lite små negativ, och så åker jag med ändå. Men det är ju lite så börsen funkar, att man luras in när man inte ska det och tvärtom. Det är ju det den är så bra på. Men då var det inte så mycket mer att göra, utan jag kunde inte liksom sälja de här aktierna på botten, utan då fick man ju bara hänga kvar och hoppas på det bästa. Så det är ju bara, ja, det är tur att det sen, jag hade rätt aktier som visade sig vara vinnare på det här.
Och att man inte säljer då på botten, för det måste ju ändå kanske, man vet ju aldrig när botten är.
Nej,
ju.
Så är det.
Ja, så är det. Men det känns också som en slags självdisciplin att sitta kvar, eller? Eller det vet du sedan tidigare?
Ja, alltså man samlar ju på sig någon slags bibliotek av händelser och mönster och vad man nu vill kalla det under åren som man håller på. Så det hjälper ju till på något sätt som sitter i ryggraden att inte begå de här värsta misstagen på något sätt. Och sen någonstans när det var som lägst där så var ju saker, om man inte trodde att det skulle gå fullständigt åt helvete, så var det ju väldigt mycket som var billigt. Och då kan man ju på något sätt börja intala sig själv att rent fundamentalt så borde det här vara ganska bra läge nu. Och sen om man ska ta något så här specifik detalj, så just i Kambi till exempel så köpte vdn gick in och köpte med lånade pengar väldigt mycket aktier. Någon 10 kronor innan den bottnade. Och en sån signal är också väldigt, alltså tycker jag är väldigt, det är en stark signal, och det är väldigt bra tycker jag att göra det av en vd i ett sånt läge. Och gå in och själv visa att okej, men jag tror inte att det här kommer att gå liksom helt åt helvete, utan nu går jag in och, ja, tungt här.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i Marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se, och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
När jag har lyssnat tillbaks här på era avsnitt, jag har lyssnat liksom en vecka bakåt varje år som har gått här. Och ett feltänk som du tog upp då enligt dig själv från 2014, det är ju ändå några år sedan, det är att du har varit för negativ till börsen. Liksom, det är nog ganska länge sedan som du sa det. Och ja, podden, du dras ju med epitetet Dr. Bass.
Ja, det är John som har kastat det på mig.
Ja, men det är inte fel.
Nej, kanske inte.
Nu mer rätt än någonsin.
Nej, det skulle jag inte säga. Jag är mer nyanserad nu kanske än någonsin. Alltså, jag har försökt ändå att inte vara så kategorisk på något sätt. Men sen, jag återkommer ju till de här klassiska misstagen och sånt som man verkligen läser om i de här liksom mest klassiska böckerna om investeringar. Och en sån grej är ju att man ska liksom inte hålla på med makro, för att det går inte, det är omöjligt. Och jag visste ju det också, men ändå så hamnar man, ja, jag hamnar i det läget på något sätt. Och det är ganska svårt att komma om man liksom börjar se just makroläget ur den synvinkeln med liksom centralbanker som pumpar pengar och allt är liksom upplåst. Och det är svårt att släppa den bilden. Det var det för mig i alla fall. Och jag har ju fortfarande den på något sätt i bakhuvudet. Jag kan ändå inte komma ifrån att det kan liksom inte vara så enkelt att vi bara trycker massa pengar och sänker räntan till noll och så blir allt bra. Det kan ju inte vara svaret på alla kriser, och det har ju varit svaret på alla kriser. Även coronakrisen var ju det svaret. Och så var det på finansbubblan, IT-kraschen. Alltså, det är ändå någonting där som jag tror de flesta håller med om, att det känns inte riktigt bra. Men
för att det är konstlat.
Ja. Mm. Och jag menar, är det så enkelt så behöver vi inte liksom ha några kriser alls någonsin igen. Det känns bara inte som att det funkar så. Men än så länge har det funkat, och då får man ju på något sätt acceptera det också.
Men är du en dysterkvist i övrigt?
Nej, det tycker jag inte.
Inte?
Men nej, jag är positiv generellt.
En grunden positiv person. Ja. För en annan sak som jag tänkte på. När man lyssnar på er podd så är det ju lite så här... jag säger det, det är inte meningen att vara otrevlig, men det är ju lite så här, du är lite voice of reason där, kan man ju säga. Det är ju en... Och John, din parhäst, han är ju liksom mycket vildare.
Ja.
Eller?
Ja, absolut. Ja.
Är det något som, är det en strategi ni har haft, eller det, så är det bara?
Det är väl både och kanske. Det är ju så vi är, till att börja med, så det är ju inte konstlat. Sen är det klart att det kanske, liksom, vi kanske skruvar några snäpp till i podden för att det blir bättre så.
Mm. För du är voice of reason, om man ska säga så här i karaktärer, då är det till exempel Jerry Seinfeld är ju lite voice of reason.
Mm.
Och sen så utsätts han för, och det skulle vara du då.
Ja.
Och så vet jag inte. Men...
Kramer kanske.
Kramer, så har du med Kramer att göra hela tiden.
Jag har alltid tänkt på Nile City, att jag är liksom Schiffert som sitter i radion där och John är Robert Gustafsson som kommer in.
God morgon. Having said this, liksom, även ifall det kan verka så här, så har ju du har ju en ganska vild investering på ett sätt i bitcoin. Och också om man lyssnar tillbaka, som du börjar med ganska tidigt. Och jag tycker i och för sig också att det rimmar lite väl. Alltså det rimmar på ett bra sätt med uppfattningen om kriser, alltså om med synen på makro och med centralbanker och sådär. För där är du ganska lång.
Ja, absolut. Och det är ju... Så det har ju inte bara fört med sig som elände och vara negativt i börsen, utan annars hade jag nog inte ramlat in på bitcoin heller om jag inte hade haft den här synen. Och jag investerade första gången 2015 i bitcoin och började prata lite om det då. Och då handlade det om bitcoin runt $300 tror jag. Och idag tror jag vi ligger runt 18 000. Nu har jag gått upp väldigt mycket på slutet i och för sig, men så att det, och jag har ägt bitcoin liksom i mer eller mindre utsträckning sedan dess. Så det och jag tycker liksom, det snackas ju mycket om bitcoin och det blir lätt lite sådär pajigt när man försöker förklara och prata om det. Men jag tycker att man kan se det på något sätt som att bitcoin är internets egna valuta, och att det egentligen är ganska självklart att internet ska ha ett eget digitalt sätt att kunna överföra värde på. Och det är vad bitcoin är, tycker jag. Att man kan skicka värde digitalt utan mellanhänder. Och om man vill kalla det här digital unikitet eller digital knapphet eller vad man nu vill säga, så är det någonting helt nytt på internet. Vi har ju länge haft det här att, eller det som har revolutionerat världen med internet tidigare är ju egentligen här att man kan man kan skapa någonting en gång och sen kopiera hur många som helst och distribuera över hela världen som en mjukvara eller den här podden som vi spelar in nu, att den spelar vi in en gång och sen skickar vi iväg den så kan alla lyssna på den i sin mobil eller dator. På samma sätt så tror jag att det kommer att vara, eller att det är revolutionerande, att man kan skapa någonting som det bara finns en av och sen skicka det fram och tillbaks och samtidigt veta att det här är liksom min bitcoin och inte din, Helene. Så det där, den uppfinningen är, jag tycker den är, ja, om man tänker på det så är det finns mycket där.
Men om man tänker, för nu så närmar det bitcoin sig, det närmar ju sig rekordnivå som var 2017, ganska nära är vi väl, tror jag. Och det hänger ju väl ihop med liksom det, ett, vad ska man säga, makroekonomisk osäkerhet som gör att det, så som du ser också, liksom själv, i dig själv, ja, ja, eller som finns, jag vet.
Ja, precis, alltså eftersom i år så har det väl liksom stimulerats mer än vad det någonsin har gjort något år. Det är klart att det är perfekta förutsättningar för bitcoin på något sätt.
Hur ska man fatta liksom att nu verkar det här liksom slå i taket?
Många pratar ju om att jämföra bitcoin med guld, ja, och pratar om det som digitalt guld.
Ja.
Och det är väl en rimlig liknelse, för att den har väldigt många egenskaper som liknar guld och på egentligen alla sätt tycker jag är bättre än guld, så det finns väl ingen anledning till att bitcoin skulle kunna ta över vad guld är idag. Och om bitcoin ska bli värt lika mycket som allt guld är värt, så ska bitcoin kanske stå i $500,000. Men jag ser det på lång sikt och jag tror att det ska mycket, mycket högre upp än vad vi är idag.
Ja, tror du?
Ja, jag tror att det finns mycket mer att hämta.
Alltså, vad grundar du det på?
Ja, men som guldliknelsen är en sak. Den kan man ju ta. Men jag tycker också att det är så mycket mer än så. Jag tror ju att vi någon gång i framtiden kommer att se att liksom mycket av det finansiella systemet kommer att byggas på krypto istället för det sätt vi har idag. Men det är ju ingenting som sker liksom på ett år eller ens liksom 5 eller 10 kanske. Utan, ja. Jag har bara köpt in mig på idén. Sen är inte jag någon sån här super high på det tekniska biten. Eller liksom, jag kan grunderna, men inte så mycket mer än så.
Man kan ju också se, alltså de senaste åren har det ju varit en hel del sanktioner som har riktats ut från framförallt amerikanskt håll och sådär. Och i praktiken så är ju det är ju att man inte får handla med dollarn. Det är ju det som gör att det blir knepigt. Det är ju det som gör att det slår till på en minut liksom, över hela världen. Eftersom bankerna fryser liksom blodomloppet nästan i dollar mot vissa företag och länder och så. Så är det också en risk att när valutorna blir allt mer politiserade så liksom, vilket de verkar bli. Och särskilt dollarn får man ju säga.
Ja, nej, men absolut. Så kan man också se på det. Och det är ju på ett sätt en möjlighet att kliva ur och ställa sig utanför det system vi har nu också, att man inte, då behöver man liksom inte vara med på det här, ska jag köpa aktier eller ska jag vara rädd för att mina pengar blir mindre värda om jag bara har dem i kontanter, utan man kan bara, ja, jag köper lite bitcoin istället. Det är lite samma tanke som guld kanske.
Mm. Och här, om man ska ta det börs på, här skiljer ni åt ganska mycket. Just med detta och liksom, och om man tänker så här, voice of reason, så kan man ju, alltså, det kan ju vara så att du har ju verkligen rätt här, men det betraktas ju lite vilt, som en lite vildare investering, eller?
Ja, men det får man ju säga också, det är det ju fortfarande.
Ja.
Det finns ju en risk att bitcoin går till noll om någonting skulle visa sig fallera och det inte är vad man tror att det är. Det får man ju med sig, men den risken minskar ju lite för varje dag som bitcoin funkar, precis som det har gjort varje dag sen bitcoin grundades eller skapades. Så att, men visst, det är ju liksom ingenting som man ska gå all in i, utan det ska man ju ha med sig att det finns ju en risk.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Och om vi då ser utanför börsen, du gör en hel del andra investeringar. Vad är det du går in i då för bolag? Här är det ju något, där vi sitter så är det ju något kryptobolag,
ja,
som
precis.
Du har gått in i.
Chrome Away sitter här era lokaler nära er.
Mm.
Precis, så det är ett bolag som jag har investerat i.
Ja. Mm. Och mera då?
Sen är det en... det var ju ute i... Tror jag, i tidningen här för några veckor sedan. Jag och John gick in i ett bolag som heter OneFlow. Som är ett e-signeringsbolag. Men lite mer avancerat än de man kanske är van vid. Utan det liksom är mycket fokus på vad som sker innan man signerar kontraktet. Och vad som händer efter. Väldigt spännande bolag. Och sen har jag en handfull till mjukvarubolag kan man säga. Så det är ganska mycket fokus på mjukvara.
Ja, men där finns ju nästan en liten röd tråd, eller vad du letar
ja,
efter?
Ja, absolut.
Både på börsen och...
Man är ju inte jätteunik om man letar efter den typen av bolag. SaaS.
Och hur tänker du där då?
Kring SaaS-bolag eller
ja,
kring...
Ja, eller till bara, ja men här ska jag gå in. Och då tittar du på 1, 2, 3, 4.
Jag har liksom ingen sån här filosofi eller checklista eller nej, utan...
Aldrig, inte börsen heller.
Vi har vissa regler som det här med inga fasbolag.
Ja, inga fasbolag, men SaaS-bolag.
Ja. Det var bra. Ja. Den ska jag sno.
Ja.
Nej, men utan det handlar mer om att man har liksom byggt upp den här banken av erfarenhet på något sätt. Mycket skulle jag säga. Sen är det klart att man tittar på massa olika nyckeltal eller sådär. Men man ska liksom inte, tror jag, lägga för mycket i den typen av analys och tro att man ska... hitta vinnarna bara genom att sitta och göra modeller och den typen av... Det liksom, det funkar inte så. Utan det är mer mjuka värden skulle jag säga också som spelar in.
Personerna bakom helt enkelt.
Ja, det är ju lättare kanske när det gäller såna här onoterade investeringar än vad det är på börsen. Det är inte alltid enkelt att kanske träffa de här personerna. Men,
vad det gäller förresten personer bakom, om man tänker så här IPO:er och sådär, så finns det ju ibland sådär, som ni har pratat om några gånger, då finns det ju poster boys kan man ju säga, när det är en IPO. Ni har talat någon gång vet jag om GV-effekten och sådär. Vad tycker du, finns det någon som du själv liksom håller utkik efter vad det gäller IPO:er och om det är personer som dras in i en investering eller inte? Eller institutioner eller fonder eller så?
Ja, jag är inte jätteaktiv när det gäller IPOs generellt. Liksom jag är inte någon av de bästa kunderna på de här stora investmentbankerna, vilket man måste vara för att få tilldelningen. Och då blir det ju direkt liksom mindre intressant tycker jag. Men man brukar ju se liksom Erik Selin kanske dyka upp i när det gäller fastighetsrelaterade. Han är ju väldigt, ganska aktiv. Då TIN fonder i tech-skrået. Så det finns ju ett gäng sådana här som man som jag antar att de här bolagen också gärna vill ha med sig, att det blir som någon typ av kvalitetsstämpel eller okej-stämpel om TIN fonder har gått in som ankar investerare i något litet techbolag.
Ja. Men du, vad krävs nu då? Du är rikare än någonsin. Eller? Har jag fel?
Ja, nej, men just, ja vi kan.
Är det så? Ja. Du har plockat ut en massa pengar som står. Vad ska du göra med dina pengar?
Vad ska jag göra? Alltså, jag ska inte göra någonting. Alltså,
du ska köpa mer bitcoin?
Ja, kanske. Bitcoin har ju någon slags historik av att gå upp kraftigt och sen krascha. Så det, ja, om vi får en liten sättning så kan jag tänka mig att köpa mer. Mm. Just nu avvaktar jag lite, tror jag.
Ja.
Nej, men annars så... Alltså, jag har det jag behöver i mitt... Jag är inte liksom ute efter... jag är ganska nöjd med min livssituation, så att jag vet inte. Jag strävar liksom inte efter någon lyxjakt eller liksom ännu större villa eller ja. Jag vill bara ha det som jag har det. Det är mer det.
Men jag tänker också som ditt dagliga värv eller om man ska säga.
Mm.
Om man är investerare, vad ska du göra om dagarna?
Men då får man ju leta efter nya möjligheter. Det händer ju saker. Alltså det är väl det som är så härligt med börsen också, att det tar ju inte slut.
Mm.
Men allting förändras ju hela tiden.
Så det gör du? Det kommer du göra?
Ja. Det är inte så att jag bara nu är nöjd och slutar.
Nej. Nu har jag parkerat pengarna.
Då övertolkar du.
Okay.
Utan de ligger ju och väntar på nästa läge.
Okay.
Man måste inte hela tiden känna tvång att vara inne på börsen och göra det ena eller andra. Utan ibland kan man ju faktiskt bara ta det lite lugnt och om inte annat bara för att få lite liksom, nytt perspektiv på saker och ting.
Jag tänker också, ni pratar också ofta, eller ganska nyligen, om så här, friheten, att det är det som är lite vitsen med att vara daytrader och sådär. Mm. Håller du med om det?
Ja.
Mm. För jag tänker också att förhålla sig till börsen, det är ju inte vilket djur som helst. Det är lite ibland som så här, Gud i andra testamentet. att man bara, men nu överdriver du. Nu får du lugna ner dig. Alltså att förhålla sig till börsen, det är också ganska speciell tillvaro.
Så är det ju. Men det är ju någonting som man, det vänjer man sig vid. Man blir bättre på det för varje år som går. Det är ju enklare att koppla ifrån nu än för 10 år sedan, tycker jag. Mycket enklare. Och sen så tycker jag ändå att, ja visst, man kan ju hävda att man inte riktigt är fri och på något sätt alltid slav under börsen och nyhetsflödet och vad som händer. Och
så jo, för det pågår ju jämt.
Ja, så är det ju på ett sätt. Men samtidigt så har jag valt det för att jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Och ja, det är ju ändå jag som bestämmer själv över mig, och jag har ingen chef som liksom pekar att nu ska du göra det här, Johan, och nu måste du gå.
John är inte sån chef för det.
Alltså om någon är chef på Börspodden så är det väl jag som är chef för honom, tror jag.
Jag säger tack till dig, Johan Isaksson, för att du kom och var med i podden Affärsvärlden magasin.
Tack, superkul.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärlden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua eller om man har något annat som man vill prata lite om eller mejla om. Min mejladress är helene.rothstein@affärsvärlden.se. helene.rothstein@affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!